Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Nej men hej på dig bästa lyssnare och välkommen ska du vara till ett nygammalt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Varför säger jag då nygammalt? Jo, för det är dags för en liten repris av ett favoritavsnitt. Och varför kör jag en repris så här mitt upp alltihop? Jo, det gör jag för att jag vill inte att alla nytillkomna lyssnare ska missa poddens härliga historik. För det finns ju nämligen över 200 avsnitt av podden och då kan det vara värt att komma tillbaka till ett och annat avsnitt då och då. Därför ska vi ta oss till poddens absolut första avsnitt någonsin. Alltså den 9 april 2015 lades det allra första avsnittet av den här lilla podden ut på internet. Och inte trodde väl jag att jag flera år senare skulle ha lyxen att kunna se tillbaka på så många avsnitt och samtidigt få göra nya. Otroligt, så stort tack till dig som lyssnar för det. Okej, så poddens första avsnitt gästades av ingen mindre än superstjärnan Ebba von Sydow. Programledare, poddare, bloggare, skribent, författare. Ja, det finns många titlar för denna kvinna och inte minst trebarnsmamma såklart. Här kommer Ebbas berättelse som inkluderar verkar på Svensk Tenn och att saker inte riktigt blev som man tänkt sig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Du blev gravid. Var det planerat?
Ja, planerat och planerat. Det är ju alltid svårt. Hade jag fått bestämma så hade ju det varit helt perfekt planerat in i minsta datum sådär. Och säsong gärna så att det blir bra med kläder och overaller och allt sånt där. Men så planerat, det jag har ju förstås inte ändå. Det var väl en av många nyttiga läxor för mig med att bli förälder. Att det går inte riktigt att planera. Men det är klart att jag hade drömt och längtat efter barn. Och någonstans tänkt så att jag vill ändå vara en hyfsat ung mamma. Jag var då 29. när jag blev gravid med vår dotter och tyckte att det var fantastiskt bra och lagom så.
Var det samma med andra gången?
Andra gången så hade jag nog längtat ännu mer faktiskt. Då var det, jag vet inte var det kom ifrån, men på något sätt så längtade jag väldigt tidigt efter en till redan när vår dotter bara var knappt ett år. Men det är väl lite så med graviditet att man, och med barn och familj och sådär, att man vet ju inte alltid riktigt var det kommer ifrån, utan det är bara en väldigt stark längtan och känsla som kommer.
Har du någon så här fas eller period i dina graviditeter som du tyckte var jäkligt jobbiga?
Riktigt hemskt för mig, det var nog egentligen den stora överraskningen, eller överraskning låter ju väldigt trevligt, men det faktum att folk plötsligt tyckte att det var så fritt fram att kommentera min kropp, mina val, vad jag la på min tallrik, hur jag valde att träna, resa, jobba. Och då är jag ändå ganska van vid det som offentlig person och jobbat ändå som hyfsat profilerad journalist i liksom 10 år. Men att det skulle kunna vara på det sättet, det var nog det som var allra jobbigast för mig. Det kanske var ungefär sådana kommentarer som jag fick ganska ofta fortfarande får. Men som gravid så var jag ändå så skör och mottaglig och känslorna utanpå. Så att då få en kommentar som kanske var ibland i all välmening. Typ, nej men skar och sushi, det där vet du, det har man ju läst om hur det går. Det kanske var någon som bara menade väl, men i mig så funkade inte det. Mm. Jag tyckte det var urjobbigt.
Röt du ifrån på något sätt?
Nej, jag gjorde det väl ganska många gånger. Sådär klassiskt. 5 minuter efter kom på precis vad jag skulle sagt. För kaxigt och coolt. Och jag läste också om någon som, såhär, när det var en kollega som hade tagit den på magen och klappat sådär oombett, som ju ganska många gravida får stå ut med. Vissa tycker för sig att det är helt okej. Okay, men återigen, såhär, det är ju, ligger ju helt hos den gravida.
Först,
man kan fråga först. Eller inte fråga alls tycker jag faktiskt. Gör jag det inte.
Det
håll händerna borta. Håll tassarna borta. Då hade den personen då liksom tagit och klappat på den kvinnans bröst då. Mm. Istället men tillbaka. Och det tyckte jag var ganska roligt. Ja. Det kan jag önska att jag hade gjort.
Okej, jag trodde det var någon som hade misslyckats och klappat på magen. Okej, okay. Det var ju
det var
smart.
Då en kvinna på jobbet som hade känt på magen och hon känt tillbaka på brösten. Så här, åh, vad mysiga de är idag. Och det kunde jag tänka så här, fasen vilken bra grej. Ja. Så det är mitt tips till alla gravida där ute att våga göra såna här saker. Man måste också tänka på att man har faktiskt rätt som gravid att säga ifrån och att tolka den där kommentaren precis som man vill. Man är inte överkänslig eller så här hormonell eller fjantig. Man är gravid och det är helt okej att övertolka och bli ledsen och börja gråta.
Ja, och säga till då också.
Och säga till då, precis.
När har du mått som bäst som gravid?
Som bäst mådde jag nog egentligen dels efter vecka 20-23. Det tyckte jag alltid var väldigt skönt och det tycker jag fortfarande när jag träffar gravida idag. Sådär, när de är förbi den veckan, det är ändå något magiskt med det att det är en liten människa där inne som faktiskt skulle ve och fasa det värsta hända, liksom går att rädda. Mm. Inte minst då tror jag att jag tänker mycket på det där, eftersom min syster födde väldigt för tidigt med sin första dotter som föddes i vecka 28-29 och vägde som ett mjölkpaket ungefär. Och dels så har väl det gjort att jag känner som ödmjukhet inför det där med att föda för tidigt. Och liksom man är så glad varje vecka som man går över den där kritiska tiden på något sätt. Och sen också det där som verkligen har fått mig att må bra inom graviditeten. Det är ändå det. Det låter så klyschigt, men att man inte är ensam. Alla dessa resor för mig som jag sitter där och pendlar upp och ner till Umeå där jag jobbar. Man kan sitta ensam hemma i soffan och allt vad det är och jobba sent på kvällen. Och så liksom är man inte ensam. Det är en så härlig känsla. Och det var nästan så att jag kunde sakna magen lite där de där första veckorna. Även om jag då hade en skrikande baby utanpå istället. Som inte heller var så mycket längre ifrån. Men det är en väldigt speciell känsla. Att vara gravid gav mig också en extra självförtroende kick på något sätt. Jag kände så här, vad ni än säger för konstiga möte eller vad jag än får. Om det nu blir fel något som jag gör här så här. Vet ni vad, strunt samma här liksom jag och när alla babyn är inne. Och det är ändå viktigast.
Du, hur förberedde du dig för din första förlossning?
Och inför min första förlossning så gick jag på sån här andningskurs förstås, profylax.
Mm.
Ja, och det gjorde vi tillsammans, Johan och jag. Och han satt där och nöp mig i benet och jag tänkte att det här är ingen match. Ny pådare. Hade kittat hemma och den lilla spjälsängen stod bäddad och färdig och kläderna var sådär härligt tvättade så det inte skulle finnas minsta lilla giftspår kvar i dem och tyckte att vi hade förberett oss väldigt bra ändå. Och så, ja, och så blir det ju ändå inte som man har tänkt sig, som vi sa i början.
Så är det. Men var du rädd inför förlossningen eller hur kände du inombords?
Jag var inte rädd utan jag var mer intresserad, nyfiken och tänkte att fasen, det ska ändå bli väldigt spännande att se vad detta är för något. Och som jag ofta tänker, vilket är både en av mina främsta styrkor och också en enorm svaghet. Det är så här, hur svårt kan det vara? Vad är det värsta som kan hända? Och jag menar, jag hör själv hur dumt det låter.
Exakt så känner jag också.
Vad är det värsta som kan hända? Ja, men det här är liv och död och en lyckad förlossning. Det är en förlossning där mamma och baby är friska och överlever och klarar detta. Men i min värld, mitt svenska privilegierade, kanske lite bortskämda perspektiv så var det ju så här, come on, det här ska bli riktigt spännande. Så här, verkar, undrar hur ont det kan göra? Är det som att vaxa benen? Eller liksom, ja. Jag kunde inte tänkt annorlunda.
Nej, man har ju inget att jämföra med. Vad ska
man har inte det. Och jag vet inte hur det var för dig, men jag var ändå ganska ensam. Så jag hade inte så många nära kompisar runt omkring som just hade fått barn eller som också var gravida eller så. Så jag känner mig rätt ensam i det där. Och då blir det att man läser tidningar och man kanske hör med ja, men de som har fått barn då. Alltså jag, såklart att jag frågade mamma och man frågade liksom andra kompisar som har barn som är några år redan. Mm. Och det inser man ju nu. Precis, det inser man ju nu vad mycket de har glömt.
Ja,
så att tack och lov att man glömmer. Annars skulle man ju aldrig föda barn igen.
Om vi börjar där nu då, liksom, inför din första förlossning. Hur började du misstänka att någonting var på gång?
Ja, men då kom ju liksom det där. Började det komma den där verkarna som jag då galet nog hade sett fram emot lite grann. För att jag var så peppad och tyckte det skulle bli så himla spännande. Och någonstans undermedvetet är det väl så då att jag trodde att jag skulle klara detta så himla bra. Jag som är så kapabel och ja, men ganska stark. Jag kände mig också ganska stark. Vi hade tränat bra under graviditeten. Jag hade liksom hängt kvar på gymmet med min PT som jag hade unnat mig. Jag mådde ändå ganska bra måste jag säga. Jag hade varit förskonad från mycket. Så tänkte jag så här, åh kul, nu kommer det. Nu är bebis snart här. Vad skoj det ska bli. Åh, sängen är bäddad så fint och det kommer bli så mysigt. Och så var det liksom bara ett helt dygn där. Som var ett av de värsta i mitt liv som jag inte riktigt hade räknat med.
Du började känna värkar. Åkte ni in direkt då eller hur?
Ja, det gjorde vi ju inte. Men som typiskt första gången så ringde man in och trodde efter 5 minuter att nu måste vi komma in för nu kommer jag föda barn. Men då hade jag också min mamma som jag kunde ringa som är läkare. Och som jobbat på BVC och så här många år. Hon har liksom ganska bra koll på de där regionerna ändå. De här grejerna, även om mer fokus på barnen. Och hon var bara så här, sitt lugnt i båten. Det kommer inte hända någonting än. Ta det lugnt. Så det gjorde jag. Och det tog ju förstås liksom ungefär 10 000 gånger längre tid än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Mm. För även om jag hade läst, även om man liksom har tänkt att det kommer ta lång tid så tror man ändå att det är lite så här naivt nog. Man tror lite att det är som på film.
Mm,
man får lite verkar, man åker in, man lägger sig där i en säng lite snyggt och så skriker man lite och så kommer bebin.
Med jättefint smink på.
Jättefint smink på, precis.
Ja, men det är konstigt att de alltid ligger ner sådär tjusigt,
ja,
tycker jag. När man själv går runt som en, nej gud, jag låg på golvet och stod och jag stod bakvänd och på huk. Och, alltså,
ja.
På alla sätt inte speciellt glamoröst. Så.
Nej. Sen när vi väl kom in så var det ju just så då att man skulle prova att stå på olika sätt. Jag kände mig så obekväm med det.
Så stor också kände
jag. Ja, så stor och så tyckte jag så här, hjälp, alltså den här himla yogabollen, jag kände bara ta bort. Det funkar inte, någon konstig pall skulle de ta fram och ja, men det var hemskt, Jag var inte bra på att släppa kontrollen och bara liksom låta dem föreslå och testa olika grejer. Jag tyckte bara att det kändes jobbigt. Mm.
Men när du kom in där, så vad jag förstår av din bok, så var du trodde att du var mer öppen än du var.
Ja, jag var helt säker.
Ja, och det var en jobbig
helt
situation.
Helt säker, men jag tänkte att de hade fel nästan. Så. För det kunde inte stämma. För då hade jag ändå gått och vankat runt på stan. Jag minns vi gick ner till Svenskt Tenn och kollade. Där tog jag några
verkar. Ja, du måste faktiskt berätta, för det är helt fantastiskt i boken där du bara beskriver att du gick in på Svenskt Tenn. Ja,
det gjorde jag faktiskt.
Du hade lite tid där och drog några verkar.
Ja, jag drog några verkar där mot några fantastiska, härliga soffor och fåtöljer. Men det var ju sånt så här, vad ska man annars göra då?
Mm.
Det var ju väldigt bra att röra på sig, det hade jag ju läst. Mm. Tänkte jag så här, kan vi lika gärna promenera ut på stan och lika gärna gå in på Svenskt Tenn, som jag åtminstone tycker är lite trevligt.
Jag tycker det är jättehärligt.
Och jag kom också att jag träffade någon, en kompis på stan då, som var så här, hur är det? Och så kom det liksom en verk, hon tittade på mig och bara så här, men gud, ska du föra barn? Så att jag tror det, Ja, det ska jag nog. Det var faktiskt samma andra gången att jag, då gick vattnet, vilket inte gjorde första gången. Men då var det verkligen som en film då, att jag vaknade liksom helt blaskblöt i sängen. Tänkte så här, herregud, när jag kissar på mig, det är liksom misären total. Jag hade inte gjort det innan, men jag vet att vissa gravida kanske lider av det. Men inte jag, tack och lov. Tänkte jag så här, gud. Och då också så gick jag ner en sväng på stan och gick till Saluhallen, Östermalms torg här. Skulle handla någon grej och posta lite brev och fixa lite saker, och så kom det lite verkar och så var, träffade jag någon kompis. Som sa, gud vad är det? Jag bara, nej, alltså vattnet har gått.
Förlåt att jag skrattar, men det är fantastiskt.
Vadå? Alltså nu? Ja, i morse. Jag bara, jag vet inte. Jag måste ju ändå posta lite brev och göra lite ärenden och sådär. Jaha, okej. Okay. Ja, vad är Johan då? Nej, men han är på jobbet. Jag ska ringa honom. Hon bara, du kanske ska göra det.
Ja, för du har inte ens sagt till Johan att vattnet hade gått.
Nej, men det hade jag inte faktiskt. Jag tänkte att jag ringer honom sen. Men det är ju så med graviditet. Det är ju så mycket första gången. Man vet ju inte.
Nej.
Jag visste ju inte hur det var när vattnet hade gått. Till exempel, visste du att det slut gick vattnet för dig?
Ja, det gick för mig.
Ja, och det slutade inte rinna.
Nej. Verkligen inte.
Det gör det ju. Det är ju så konstigt. Så är det ju inte på film.
Nej, det är bara
det är ingen plask som säger. Då är det liksom ett härligt plask och sen så är man snygg igen.
Ja.
Men det bara rinner och rinner och rinner.
Ja.
Så jag stod där och kom med svarta byxor som var liksom helt dyblöta där nere på stan. Och bara, gud, det här är ju inte helt sjukt.
Gudrun Abascal, BB Sofia. Hur ska man som gravid egentligen hantera sina förväntningar?
Ju mer det skiljer sig från de förväntningar jag har till sen hur upplevelsen blir, desto sämre blir själva upplevelsen. Och det är väl därför att vi lever i en kultur där vi gör kalkyler och försöker bygga upp olika scenarier. Vad ska jag välja till och vad ska jag välja bort och allt. Och så tror vi att vi har säkerställt att när jag har gått igenom hela scenariet så kommer det bli som jag tänkt mig. Och så föder man barn. Och jag brukar säga så här, att jag tror att det är bäst att tänka så här, allting kan hända därför jag är lugn. Om att man på något sätt får ta ett kliv tillbaka i det här. För att problemet tycker jag är när förväntningarna, man har så höga förväntningar och gör det nästan till en prestation att jag måste leva upp till mina förväntningar för att då är jag bra, och lever jag inte upp det så är jag dålig. Så finns det en myt i det här att när barnet är fött så ska man titta på sin partner. Gud vad jag älskar det här på jorden, titta på baby. Och så kan man pussa på varandra och glorian på huvudet och så är man lyckligare resten av livet. Och så säger jag, men hallå, så det är ju inte så. Man måste ju lära känna den här personen först innan man kan knyta an riktigt. Så att det är en långsam process där jag tycker att förväntningarna inte alls överstämmer med verkligheten. Så ha tålamod med dig själv och ge dig själv och barnet och din partner tid i att komma in i den här rollen.
Du kom in till BB och du trodde att du var mer öppen än vad du var.
Mm.
Och fortsätt.
Ska vi helt ärlig så är det lite svårt att... jag har ju skrivit om det i min bok och sådär. Och det var väldigt viktigt för mig att skriva av mig lite. För det var en förlossning som inte alls blev som jag hade tänkt mig. Jag kände mig utsatt. Jag kände mig helt värdelös. Jag var arg. Jag kände mig otillräcklig. Jag klickade inte. inte med alla barnmorskorna riktigt. Så det känns liksom jobbigt bara att gå tillbaka i tanken lite grann. Det tog ju väldigt, väldigt mycket längre tid också. För när jag kom in, jag tror liksom att jag fick också någon förväntan. Jag kan inte säga att det var någon som sa det till mig. Men ändå så fick man liksom signaler om att ganska snart kommer du ändå ha din baby här. Och så blev det ju liksom inte. Jag minns också att mamma och pappa kom upp från Göteborg och var i Stockholm då. Och att liksom klockan blev ja men, 5, 6, morgonen 7, 8. Och då vet jag att Johan hade kontakt med dem och sa, men nu måste de redan ha kommit. Ja men nu kommer den alldeles snart. Och klockan blev 9 och jag låg där och hade såna fruktansvärda smärtor. Och denna baby, denna envisa flicka ville liksom inte komma ut. Och vi sa det lite kort innan också, att en sån lång krystfas, det är också ganska ovanligt och det ska man ju bara inte behöva stå ut med. Jag vet inte hur långt det blev för dig.
Nästan 1,5 timme.
Ja, det är ju också väldigt långt. Det är nästan så långt det var för mig också. Och det är ju så här, det har ju folk på 5 minuter, en kvart kanske.
Ja, precis. Och det var ju det man oftast läste i historierna inför. Ja. Att ja, men man har ett långt verkarbete och det kan ta flera timmar. Men sen när krystvärkarna kommer, då vet man att nu är det snart klart.
Ja.
Och där tyckte jag det var en sån här självförtroendeknäck. Ja. För att man kände det, åh, nu börjar de. Nu är det 2 krystningar, sen är hon ute.
Ja.
Och så var det ju absolut inte så.
Nej, men så var det inte så. Och det där är ju liksom den, om det har gjort ont innan så är ju det den brännande, vidrigaste smärtan som man kan tänka sig. Och det känns också som att det går så här, 1 steg fram, 2 steg tillbaka.
Ja, gud, verkligen. Och utmattande på ett helt annat sätt, tycker jag.
Utmattande. Och efter en sån långt verkarbete som jag hade haft liksom i över 1 dygn, så jag hade inga krafter kvar.
Nej,
till det.
Förstår jag verkligen.
Och att då också, så här, det är ju så svårt i efterhand att säga exakt vad man har hört och inte. Men det här är ju liksom vad jag har hört. Men då är det ju, var det ju då liksom någon barnmorska som sa så här, men vet du vad, nu jobbar du mot oss här. Nu jobbar du inte med oss. Så då kände jag så här, vet du vad, alltså, här har jag legat och kämpat och jag är helt trasig och liksom känner mig bara som att jag inte har en endaste uns av kraft kvar. Men liksom bara slänga den där nyponsoppan efter dem på något sätt. Och det är såna små ord som bara kan så här,
så viktiga.
Så viktiga och som kan slå så fel. Och just det minns jag så väl, att så här, nu jobbar du inte med oss, ni jobbar emot och så här, men hallå, vad tror ni?
Det är det enda jag inte gör.
Ja, det är väl det enda jag inte gör. Och så kände jag också så här, någonstans att, men ni hade ju lovat att det skulle inte ta så här lång tid. Och liksom en kvart och varje minut av den typen av krystarbete är ju fruktansvärt.
Ja, alltså, ja.
Det var som ett kontrakt som bröts och det var fruktansvärt helt enkelt. Och också i den utsatta situationen. Helt orkeslös. Så det önskar jag inte min värsta fiende.
Hur gjorde du? Du sa att du inte klickade riktigt med barnmorskorna och sådär. Bad du att få byta någon gång?
Det är också så svårt, för att det är ju en sån sak som man får lära sig innan och som i och för sig jag också tycker verkligen, inte minst med min erfarenhet då, att våga se till att du ska byta. Men när man själv ligger där,
man
är inte direkt tuff. Och det är ibland också svårt ens att kommunicera med sin partner. Det är inte så att man bara, kom hit. Vet du vad, jag ska gå toppen och du kan byta henne. För det är ändå så att då kände jag så här, om jag byter henne, vad kommer de då säga? Jag vet att det inte är så. Men i mitt då gravidgalna huvud så tänkte jag så här, de kommer snacka i sköterskrummet där och säga så här, typiskt, vill hon byta? För att så här, det sunda, återigen, så här, det är det sunda förnuftet som slåss med de galna gravidhormontankarna. Och det sunda förnuftet sa ju såklart att alla dessa superkompetenta barnmorskor, de vet vad de gör och de är alla grymma och de har sån erfarenhet och de vet så mycket mer om detta än vad jag någonsin kommer veta. Och så kommer lilla jag här och ska säga så här, vet du vad, det känns inte så bra. Det vore toppen jag kan byta mot någon annan. Jag vågade inte det, jag kunde inte det.
Naturligtvis så är det, alltså det är A och O. Om jag känner att jag har inte förtroende för barnmorskan, så måste jag på något sätt se till att få en barnmorska som jag får ett bättre förtroende för. Och jag har ju träffat kvinnor som har sagt att jag vägrade att föda med henne i rummet så att alla värkarna bara försvann. Och så har man väntat in tills det blir personalbyte på grund av det. Och det är ju lite dumt. Varför ska man göra det? Det här är ju också någonting som vi barnmorskor diskuterar väl. Vi vet ju att det här är viktigt, att i rummet så ska det inte finnas någon rädsla. Jag ska våga ha förtroende och att utelämna mig till de som är närvarande i rummet. Och funkar inte med barnmorskan så kan jag inte göra det. Jag brukar säga att kanske lite starkt, men att föda barn och ha sex, det finns mycket lika saker med det. Ska jag ha bra sex, och nu pratar jag för min egen del, då måste jag ha förtroende för min partner. Jag måste våga utelämna mig och inte bara tänka, liksom, gör jag rätt nu och funkar det här bra och hur blir det för honom? Och då måste den här förtroende finnas till grund, precis när jag föder barn. Att barnmorskan vill mig väl, hon kommer att guida mig och jag är helt trygg med henne på det viset. Så byt barnmorska. Och då tycker jag att mitt råd är inte att kvinnan själv gör det här. För att det kan jag förstå att man är så utelämnad, att man har fullt upp och kroppen jobbar och allt. Och bara, utan det är ju en av de uppgifter som partnern har, tycker jag. Som tar den här diskussionen. Och ta inte den inne på rummet med kvinnan som bredvid det, så att hon hör diskussionen. Utan man då ber att få prata med barnmorskan, går ut i rummet och så meddelar man det här. Sen finns det också en undersköterska oftast med. Så att om man vill ta diskussionen med barnmorskan så kan man, ens partner, gå ut och säga till undersköterskan, du, alltså det funkar inte så himla bra. Och man behöver inte ens förklara varför man vill byta. För många tror, men då måste ju jag tala om varför. Nej, det behöver man inte göra. Man bara säger, det här känns inte bra, vi vill byta, och that's it.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hur tänkte du med smärtstillande?
Ja, med smärtstillande tänkte jag ju förstås det där klassiska, att så här, epidural, hur svårt kan det vara? Jag kunde inte som sagt föreställa mig smärtan, och jag tänkte så mycket på det, jag försökte verkligen. Och den här kursen vi gick där man skulle nypas i knät, det kändes ju som ett sånt hån när jag låg där och kände vilken smärta det verkligen var. Herregud, vi hade gått en kurs där man skulle sitta och nypas i benet. Det var så här, ja, det var som ett skämt. Och jag ville ha pengarna tillbaka när jag låg där. Det är liksom superindividuellt såklart. Men för mig så stod inte det alls i paritet till den smärta som jag upplevde. Och den typen av andning och sådär. Jag fick inte alls till det. Så när jag väl låg där så var ju smärtlindring som en sänd från ovan. Det var ju som det enda som hjälpte mig. Jag behövde medicinsk smärtlindring. Inte andas, inte tänka målbild, stranden i Falsterbo. Det var liksom bara bort med allt det. Fram med det tunga artilleriet och riktig smärtlindring.
Så du fick lite vila där, eller?
Men lite vila och ja, vila, återhämta lite kraft, känna sig lite kapabel igen.
Mm.
Innan det börjar rulla igång igen. Usch, man kan sitta och skratta åt det nu. Men,
ja, men det är, att det är man väl kan så, det ändå.
Att skratt och gråt ligger nära varandra.
Mm, definitivt. Men du, när det här ploppet väl kom då, liksom, att när man känner ju ändå att jäklar, nu händer det. Hur kände du då?
Ja, jag hade så lite kraft kvar då och hade då jobbat så hårt så länge. Så jag hörde inga änglakörer, kände inget lyckorus och fick inte överhuvudtaget den där känslan av att all smärta bara försvann. För här var ju denna fantastiska varelse. Alltså det kan låta hemskt och jag älskar inte mitt barn mindre för det. Men så var det i den stunden.
Det var, jag vet inte hur det var för dig där, men för mig var det så här att jag inte var beredd på att det skulle fortsätta göra ont efteråt, för att de skulle in och massera magen och ut med moderkaka och det skulle...
Ja, massera säger du, det låter som ett härligt ord.
Det tycker jag är roligt, att de kallar det för massera. Alltså det gjorde snudd på ondare än vanliga verkare, så de tryckte sönder magen, kändes det.
Ja.
Visste du om att det skulle hända?
Nu ska jag säga helt ärligt att ja, jag visste väl lite, men sen, nej, jag visste ju inte alls att det skulle vara så.
Mm.
Det är nog det här att jag hade fokuserat så mycket fram till förlossningen och då verkligen fram till att bebisen kommer ut. Och allting sen hade jag inte riktigt tänkt på. Och det är så många som säger då, åh men gud, är hon puckad eller hur kan hon liksom inte ha tänkt på det? Och det är klart att efterbörden och trycka på magen, det gör jätteont, det vet väl alla. Så här, nej. Mm. Förlåt då, jag visste inte det. Ja, men jag hade missat det och det kanske var klantigt av mig, men så var det och jag tror inte jag är ensam om det. Och jag hade väl också missat att man kan få världens mjölkstockning och att amning är, kan vara liksom helvetet på jorden och att man kan gråta så mycket över det och att det kan... ja, men det var mycket som jag hade missat och det var också någonting som jag fick jobba med efteråt, känna så här, ja men det är helt okej, jag hade missat det, okej då, så är det liksom.
Mm. Hur var dina första timmar där sen efteråt då?
De var egentligen mycket fokus på mig och liksom återhämta mig och försöka så här snabbbearbeta vad jag hade varit med om. Försöka stapla ut till det där linoleummatteklädda badrummet och försöka liksom försiktigt våga liksom röra på kroppen. Och den där duschen glömmer ju inte första taget. Och också det att man ska då försöka gå på toaletten ju, eller gå och kissa och att det var någon sköterska som stod där och sa, kom inte gå härifrån innan du har gjort det. Och man bara, men kan du bara gå? Jag vill aldrig kissa mitt liv. Så det är ju inte så himla härligt att rosa det heller.
Nej, verkligen inte. För en del får vi hoppas att det är det.
Ja, men det är väl något som jag har fått höra mycket. Jag har skrivit min bok där jag intervjuat liksom barnmorskor och läkare och massa mammor. Och det som ofta är en kritik då, det som jag får höra mot mig, det är så här, men gud, varför berättar du de här skräckhistorierna om din första förlossning? Varför valde du att berätta det, mamma? Du skrämmer ju folk och folk kommer inte vilja ha barn. Men det är inte alls det handlar om för mig. Då har man liksom missuppfattat. Jag tycker det är så viktigt att understryka verkligen och säga grattis till alla de som får en rosenskimrande, grym, fantastisk förlossning som har en helt annan upplevelse än vad jag hade. Det är ju underbart för dem, jag unnar alla det.
Mm.
Men tänk då på sådana som dig och mig och så kan man tänka, då kanske man blir ännu gladare över det, kanske man uppskattar det ännu mer.
Mm.
Det handlar om förväntansbild.
Verkligen.
Jag hade jättegärna velat läsa någon som hade upplevt det som jag hade gjort innan.
Mm.
För då hade inte jag känt mig så värdelös som jag gjorde. Och så mått så himla dåligt över det. Kanske. Visst, man ska inte glömma att en lyckad förlossning är en förlossning där mamma och baby lever och är friska. Men man ska heller inte glömma bort att mamman kan ha en sån här upplevelse. Mm. Och då måste man också ta den på allvar. Och jag tyckte ännu mer, kanske du frågar de första timmarna, jag tyckte ännu mer de första dagarna och veckorna veckorna var det väldigt jobbigt för mig att få höra, eller väldigt jobbigt, men jo, det var ändå ganska tufft att få höra att hon ser ju så gullig ut, hon är ju perfekt och 10 fingrar och 10 tår och titta, såna rosiga kinder. Och jag bara så här, men titta på mig då, jag mår så dåligt, jag har mjölkstockning och feber och svettas och känner mig trasig inifrån och ut. Jag kan knappt gå på toaletten, magen funkar inte. Mm. Men det är inget man säger till någon man träffar där i vårsolen när man går ut och drar vagnen. Men jag tycker man ska tänka på det också. Det är inte självupptaget att bara tänka på sig själv då. Även fast man har världens mirakel i vagnen.
Nej, men verkligen. Och man måste ju få bli hel själv innan man kan ta hand om och känna kärlek för nästa också. Mm. Alltså det är svårt att klara av båda. Men när började du känna att den här kärleken kom och att du mådde bättre?
Ja, det kom inte så där över en natt, utan snarare något som sakta växer fram i takt med att jag mådde bättre och bättre. Mm. Och blev hel igen liksom, i kropp och sinne. Då kom det sakta fram, men som sagt, jag hade svårt med amningen. Och det upptog mycket av min tid och tog mycket energi. Och de som har drabbats av det, jag tror nästan 2/3 av alla mammor drabbas av någon slags problem kring amningen. Också en sån sak som man kanske inte läser innan. De vet vad jag pratar om. Och jag förespråkar lite samma som amning som är förlossning där. Att ha inte en förväntansbild som är att du bara ska smacka bebin till bröstet och så ska det funka. Utan var lite ödmjuk inför det. Funkar det så är det fantastiskt. Det bara, jag säger alltid till alla mina kompisar som ammar och det funkar. Så, åh, grattis, vad duktig du är. För det tycker jag verkligen att man är om man får det att funka. Det är så grymt duktigt, för det är inte helt enkelt. I takt med att magen växte andra gången så blev det ju nästan som lite panikkänslor sådär, med tanke på den erfarenhet jag hade. Jag kände att det jag gör det inte, jag klarar det inte. Självklart vill jag ha den här bebin, men det är nästan ett Mount Everest att tänka att jag ska göra det där igen. Och då sa ju alla till mig såklart att det är andra gången, det blir inte samma. Men jag behövde vara mer än så, jag behövde liksom jobba mer med, dels tror jag, bearbeta den första förskräckliga förlossning som jag hade haft och liksom verkligen prata igenom det och lägga det bakom mig och sen på nytt ladda om. Men då valde jag att gå på sånt här Aurora-samtal som det heter. Jag åkte ut dit till Danderyd och satt där på någon föreläsning. Då det finns något som heter Danderydsmetoden, alltså en metod som de har utvecklat som väl egentligen mer är att man då jobbar igenom och förbereder sig innan, går på ett sånt där förberedande samtal, pratar igenom sina rädslor och också att man har ett slags kontrakt då, inte ett skrivet kontrakt men mer ett oskrivet där det är så här, det ska inte ta så lång tid som det gjorde förra gången, gör det så ska vi stämma av med dig. Då ska vi prata om olika alternativ. Alltså det är en väldigt så tydlig metod som är massor med information, tydliga tidsangivelser. Det var drömmen för ett kontrollfreak som dessutom var livrädd som jag var då. Mm.
Och det var bara, du kontaktade dem och för att komma med i ett sånt samtal? Eller hur?
Ja, men det gjorde jag. Mm. Så är det ju lite grann att man måste ju verkligen ta tag i det själv. Mm. Ett förlossningsbrev i all ära, men jag kände i alla fall att herregud, vad egentligen så här, vad står det i mitt förlossningsbrev som inte står i någon annan mamma i min situation i Stockholms brev? Mm. Det måste ju stå ungefär samma sak. Jag vill ha kontroll, ja, no shit. Jag vill ha massor med information, ja, jo. Mm. Eller så här, man får liksom inse att man är nog ganska mycket som alla andra. Om man då är rädd och ändå känner att man måste ha lite extra stöd, så måste man ju ta tag i det. Jag gick in på hemsidan där på Danderyd och kollade och anmälde mig och sådär. Det finns hjälp, men då måste man aktivt ta den. Och förstås prata med sin barnmorska och be att få konkreta verktyg. Så jag gick på Aurora-samtal, gick på föreläsningar, läste väldigt mycket och fick väldigt gott stöd. Dels från min barnmorska på MVC och också av en barnmorska som jag träffade som kunde snacka igenom det här och ställa rätt frågor till mig.
Mm.
Mycket sånt där klassiskt, vad är det värsta som kan hända? Vad är du rädd för? Vad vill du absolut inte ska hända igen? Och jag ska också säga att jag gick på gravidyoga och jag är ingen yogityp. Det var, ja, men där fick jag mycket verktyg som jag använde mig av på gravidyogan. Så det kan jag verkligen varmt rekommendera. Även då om man kanske inte är en typisk yogande typ annars. Men där jobbade jag supermycket med att vända mig inåt, hitta lugnet, blunda, andas. De här grejerna som inte överhuvudtaget hade funkat första gången. Därför att jag hade fått fel ingång på det. Första gången så trodde jag nog att andning, målbild, massage, nypa, allt det där skulle vara något som ersatte smärtlindring.
Mm.
För mig var det inte så, utan smärtlindring, alltså epidural i kombination med det här som jag tog med mig från yogan, det var en vinnande kombination för mig.
Mm.
Och också så att jag kunde inte lita på någon annan, utan det var jag som skulle göra detta. För första gången där så tänkte jag så här, men ni måste ju kunna göra någonting åt detta. Ni måste ju kunna skona mig från detta, rädda mig från den här situationen. Herregud! Och andra gången var det så här, ja, nej Ebba, det här är ditt race. Du får göra detta.
Mm.
Och tror jag jobbade supermycket med att försöka släppa kontrollen där och vara lite öppen och lita på deras beslut. När jag förberedde mig inför andra förlossningen så kunde jag nästan så här skratta åt att alla som sa så här, åh, men andra gången går det så bra. Så tänkte jag så här, ja, eller hur? För att jag var så bränd av första gången då det var så många som hade sagt, men du som är så kapabel och duktig, du Ebba, du fixar det här, du klarar ju allt. Och när alla hade sagt att det skulle gå så himla bra och det blev så fundamentalt inte så, så trodde jag inte på det som någon sa, att andra gången går det mycket bättre. Förrän jag egentligen då träffade den här erfarna barnmorskan ute på sjukhuset, för att hon började prata med mig om statistik och kunde visa på siffror och drog fram diagram och grejer, och det gick hem hos mig i alla fall. Eller det var någonting som så här funkade ganska bra för mig, för hon sa att all statistik, allting talar för att du kommer få en mycket bättre förlossning, det kommer gå fortare, det kommer göra mindre ont, inte minst, som hon sa, jag glömmer aldrig ordet, det är lite uppplogat, hemska hemska tanke, men vad fasen, det hade hon ju ändå rätt i. Så är det ju faktiskt när man ändå får barn hyfsat tätt då. Och mycket riktigt så blev det ju då en helt annan upplevelse. Så nu sitter jag här och är en av de där som säger att andra gången blir det så mycket bättre.
Var det även annorlunda liksom känslomässigt när du fick bebis på bröstet och sådär efteråt?
Ja, men det var helt annorlunda, för att jag var med på ett annat sätt, och det har ju också rent fysiskt så blev det ju en kortare förlossning. Och det är faktiskt en lyx att ha en kort förlossning, för att då har man orken. Och andra gången så hade jag också vänt mig lite mer inåt mig själv. Det var en kombination av att jag vågade lita på de här superproffsiga barnmorskorna som jobbade, och att jag också vågade lita på mig själv. Och jag hade fått några tips av den här barnmorskan som jag hade gått på såna här Aurora-samtal av, varav ett verkligen var det här att andas och skita i om det är så här inandning, utandning, näsan, profylax, takt, bara andas, bara du gör det. Det funkade väldigt bra för mig. Och att faktiskt få syrgasen att funka. För det, jag, hade liksom, jag kommer ihåg att jag nästan slängde den i väggen första gången. För det funkade inte. Men jag hade gett mig tusan på det. För det hade jag också läst någonstans. Att få det att funka, det är väldigt bra. Mm. Och jag bestämde mig för det fokuserat. Och det hjälpte mig väldigt mycket.
Om du skulle få bestämma hur vi förberedde oss och hur man såg på sin första förlossning.
Och framförallt lita på sig själv, tycker jag. Att bygga upp sitt eget självförtroende. Att tänka på att jag är bäst i världen på att föda just mitt barn. Att inte springa på varenda kurs som finns och inte läsa alla böcker som finns. Utan ta in, tycker jag, fakta, så här går det till att föda barn. Diskutera det här med personer som jag har förtroende och tillit och som jag vet har kunskapen. Och reflektera över hur tänker jag, vad betyder det här för mig? Att man relaterar till sig själv den kunskap som man får. Och sedan också ha förtroende för att när jag sen föder barn så det finns hjälp att få. Jag tycker att man skulle kunna komma in och föda barn utan att ha gjort någonting. Så ska vi som jobbar i den här branschen kunna guida både kvinnan och hennes partner på ett sådant sätt att de känner sig trygga. Att man skapar ett grundförtroende.
En väldigt öppen fråga, men vad vet du idag som du inte visste innan du blev gravid första gången?
Mitt svar på det är faktiskt inte någonting som har med graviditeten att göra, utan faktiskt med de första veckorna med baby att göra, den första tiden. Det är ett väldigt vanligt misstag man gör som gravid, att man planerar allting fram till den där bäddade söta sängen och bilstolen och hur man ska ta sig med taxi eller bil och vem som ska köra och vad man ska ha för kläder i BB-väskan, och många har liksom packat en veckor i förväg. Mm. Men sen då? Livet som börjar sen. Dels amningen, vardagen, hur man ska få ihop det, känslorna, tankarna, relationen, sömnbristen, att man kan bråka och tjafsa väldigt mycket just på grund av sömnbristen.
Känner du igen det?
Ja, men det gör man. Det tar inte direkt fram ens bästa sidor att ha en några veckor gammal baby hemma. Folk som forsar in genom dörren, man har liksom inte hjärta att säga nej till svärföräldrar och svägerskor och människor och kompisar. Men man har ju heller absolut ingen kraft eller energi till det egentligen.
Nej, verkligen inte.
Så det vad jag inte visste innan, det är verkligen att den tiden är jäkligt tuff på många sätt. Mm. Och att man måste sätta upp gränser. Det är helt okej att vara sur och gnällig, bråka, skrika, gråta.
Vad skulle du vilja säga till den som är på väg in nu och inför sin första förlossning?
Till den som är på väg in till sin första förlossning skulle jag säga att lägg inte så himla mycket fokus på att packa väskan. Lägg istället lite mer fokus på att packa mentalt då, och kanske också i ordning för första tiden. Köp lite amningsplagg så du slipper springa ut på stan precis där i början, och det är inte så himla kul att skicka ut sin respektive och köpa toppar med luckor i och fel storlek och allt vad det är. Liksom, tänk på det där och se till att få sova, alltså ta hjälpen om se till att få sova i ett mörkt rum. För tro mig, det är så mycket som sömn kan bota. Det kan bota att man typ känner att man vill skilja sig och att livet håller på att rasa och allting. Och så efter 5 timmars sömn i ett mörkt rum så kan man vakna och känna att allting känns faktiskt lite, lite bättre.
Stort tack Ebba från Sydovien för din spännande och inbjudande historia. Jag hoppas att du har njutit av avsnittet lika mycket som jag har. Nu ska jag boka upp ett helt gäng nya gäster och jag ser fram emot ett spännande 2021 tillsammans med dig. Och glöm inte att önska gäster också. Du får gärna skicka DM på Insta eller bli medlem i mammagruppen på Facebook och meddela mig där. Ha en underbar dag. Kram, ha det bäst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.